Seguro que sí. Vi ska idag läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 26 och 10 verser ifrån det kapitlet. Matteus 26, vers 36 till 46. Sedan gick Jesus med de lärjungarna till en plats som heter Getsemane. Och han sa till lärjungarna, sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom och han sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, sa han till Petrus, kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad, min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann ännu en gång att de sov. Så tunga av sömn var deras ögon. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Sen gick han till lärjungarna och sa till dem, ni sover nu och vilar er. Se, stunden har kommit då människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Se, han som förråder mig är nu här. Låt oss gå till Herren i bön. Fader, vi ber om ljus över skriftens ord den här förmiddagen. O Herre, kom med din ande och gör levande ditt ord som kan förvandla, skapa tro i våra hjärtan och förändra våra liv. Tack för allt gott du har gett oss. Och vi ber att du ska hålla din hand över oss nu. I Jesu namn. Amen. När vi kommer in i den här texten ska Jesus snart gå till korset. Han ska bära hela mänsklighetens synd inför Gud, Fadern, och dö en syndares död i vårt ställe trots att han var oskyldig. Det står i andra Korinthierbrevet 5:21 så här. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och detta är nog det allra största med den kristna tron. Att Gud behandlade Jesus som en skyldig syndare för att kunna behandla oss som oskyldiga. Egentligen kunde man stanna där. Men innan Golgata så händer några saker i Matteus evangeliet. Jag kommer hålla mig ganska hårt till det här. Jesus håller i Matteus 24-25 sitt stora tal om tidens slut. Och vi förstår av tidstecknen att Herren är nära. Läs gärna de kapitlerna. En oerhört skakande och fantastisk redogörelse. Och när Jesus är färdig med att berätta om hur det ska bli när han kommer tillbaka, så förutsäger han sin död. Vi får en inblick i vad som händer bland de överste prästerna och de som planerar att avrätta honom. Sen går han hem till Simon den spetälske. Där blir han smord. Till eller innan och inför sin begravning av en kvinna som kommer dit. Under tiden går Judas till överste prästerna, lovar att förråda Jesus mot 30 silvermynt. Kan man läsa om Matteus 26, 14-16. Sen firar Jesus påskmåltiden med sina lärjungar. Han förutsäger Judas förräderi. Han instiftar nattvarden. De sjunger lovsången. Tänk, Jesus sjöng psalmer. Innan han skulle gå till korset. Är inte det märkligt? Va? Han visste vad som skulle hända. Sen går de till Olivberget. Och på vägen dit förutsäger han att Petrus och alla de andra ska förneka honom. Så kommer de till Getsemane som vår text handlar om, som vi strax kommer tillbaka till. I slutet av vistelsen i Getsemane kom Judas med överste prästerna och en folkhop med svärd och påkar och förråder och griper Jesus. Alla lärjungar överger honom. Han förs inför stora rådet, blir funnen skyldig till hädelse. Utanför på gården förnekar Petrus Jesus 3 gånger, därefter galtuppen. Jesus förs inför Pilatus, landshövdingen, samtidigt som Judas ändrar sig, han tar sitt liv. Inför Pilatus avgörs Jesu öde. Han som var oskyldig utlämnas till att korsfästas istället för en rövare och en våldsman, Barabbas, som släppts fri. Soldaterna tar hand om honom, hånar, misshandlar honom, för honom sedan ut till Golgata, spikar fast honom på korset. Några timmar senare kommer ett mörker över hela jorden. Jesus ropar, ger upp andan, förlåten rämnar i templet. En evig försoning är vunnen genom hans blod. Och på 3:e dagen, icke att förglömma, så uppstår han. Pris ske Gud. Så att var och en som tror inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Men innan Golgata händer något avgörande i Getsemane. Och det är där vi är. Där får Jesus kämpa en hård bönekamp för att vinna seger över sin egen ångest och vånda inför det som väntar. Han vet här, jag måste gå korsets väg. Jag måste inte bara dö en blodig död, utsatt för människors hat och människors våld. Jag måste också utstå det faktum att min fader kommer att lägga all världens synd på mina axlar och behandla mig som om jag är skyldig till allt samma. Därav kampen i Getsemane. Jesus talar om kalken han är tvungen att dricka. Vad var det för någonting? Den som kunde Gamla testamentet visste, det var en bild på Guds vrede, Guds rättfärdiga vrede över synden och över den som gör synd. Som Gud delar ut till dem som inte har omvänt sig. Jesus som inte behöver omvända sig får nu det budet från sin fader. Du måste dricka den. Och han måste dricka den ända ner tills det tar slut. Och han ber här om att få slippa det om det är möjligt. Fader, om det är möjligt, låt denna bägare gå förbi mig. Om det är möjligt. Men han böjer sig till sist. Han accepterar faderns vilja. Min fader, säger han. Den som skulle ge honom kalken. Om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så sker din vilja. Och där sätter den här bönekampen i ett semana i punkt för någonting. För sen ber inte Jesus om något mer för egen del. Han reser sig och går till korset. Lydigt vinner frälsning åt hela världen genom att vara lydig ända till döden. Och som Paulus skriver, därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet som står över alla namn. För att alla knän ska böjas i himlen och på jorden och alla tungor bekänna att Gud till Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Och det finns några saker kring Jesu bönekamp i Getsemane som jag vill ta med dig till. Och det är en särskild sak som jag har fått en börda på mitt hjärta. Under veckan så var det en röst som viskade i mitt hjärta. Det är en speciell vers som vi ska stanna inför. Men jag vill börja med att säga någonting om olika saker här. Det första är det här. Den här kampen, den var ingen ytlig kamp. Det var en kamp på liv och död. Jesus säger, min själ är bedrövad ända till döds. Och Lukas i sitt evangelium tillägger att Jesus bad allt ivriga tills svettdropparna blev som blod som föll ner till marken. Jesus är Kristus, han är kommen som människa, han är Gud som uppenbaras som människa. Ordet blev kött och bodde ibland och står det i Johannes evangeliet. Han var Gud, sonen, lika gudomlig som fadern. Men den här kampen fick Jesus utkämpa som människa. Som en fullkomlig människa. Men han fick känna på hur det är att vara människa. Allra yttersta konsekvensen av det. Ångesten. Att bli förskjuten av sin fader. Hans ångest var verklig. Men se också, när bönekampen är över, då kan Jesus se farorna i vitögat utan att frukta. Ena stunden har han varit bruten av ångest. Ser ni det? Min själ är bedrövad ända till död, säger han. Men när han har bett 3 gånger om samma sak, och det är inga långa böner, reser han sig. Så går han till de sömniga lärjungarna. Ni sover och vilar er. Se, stunden har nu kommit. Människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Se, han som förråder mig är nu här. Se med vilken styrka och vilket mod Jesus sen går rakt in i faran. Efter den här bönekampen. Strax innan, som jag sa, han är bruten av ångest. Men en stund senare kan han räta på ryggen igen och gå rakt in i det som Gud har förberett för honom. Det står också, en ängel från himlen visade sig, gav honom kraft. Och Hebreerbrevet skriver, han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Den här bönekampen var avgörande för att Jesus skulle kunna våga gå till Golgata. Se också med vilken ödmjukhet Jesus uppträder här. Han som är kungas kung och herras herre, han låter sig gripas av en pöbel som kommer mot honom med svärd och påka. Och han säger längre fram, när Petrus försöker hjälpa honom, så säger han: stick tillbaka ditt svärd i skidan. Skulle inte jag dricka den kalk som min fader har utlovat? Skulle inte han ha skickat 12 legioner änglar till mig om jag bara bad honom? Han gör inte det. Se hur han böjer sig. Och han låter sig gripas av människor som är behärskade av hat, avundsjuka och högmod. Det här är en unik bönekamp som vi ser här. Den hade ett unikt syfte. Det handlar om att förbereda sonen för hans lidande och hans seger. Men detta är en förebild för oss. Den tjänar som en förebild för alla troende och alla tider. När helst Gud vill göra något för att föra människor till sig, då finns det en bönekamp att utkämpa. Det finns ångest att övervinna. Och det finns ett behov av att övervinna, att vilja gå sin egen väg och lägga hela sin vilja ner inför Gud Fader. Bibeln talar mycket om detta. Elias, som hade vunnit en seger på Karmel eller Baals profeterna, och blir så rädd när Isabel säger: jag ska döda dig. Han flyr. Han ber till Gud på berget Karmel. Gud ger honom ny kraft. Han vänder tillbaka och han får fortsätta kämpa. Vad hände på pingstdagen? Det var en bönekamp 10 dagar från det att Jesus hade farit upp fram till det att anden faller. Det leder till 3000 människors frälsning. Det var bönekampen som avgjorde det. Det var inte Petrus fantastiska predikande. En fantastisk predikan. Men det var kampen innan. Det var på knä som det avgjordes. När de satt i övre salen. Det var där ångesten övervanns. Det var där Guds vilja fullt ut kunde slå igenom i lärjungarnas liv. Och Paulus skriver om evangelisten Epafras som kämpar för er. Och då skriver han till församlingen i Kolosser: kämpar för er i sina böner för att vadå? Ni ska stå fasta, vara fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Guds vilja. Och när Jesus ber en hel natt innan han utser sina 12 apostlar. Han hade många efterföljare. Åtminstone fram till det hettade till. Han ber hela natten. Sen utser han apostlarna. De som fick vara med och skriva Nya testamentet. Så fort Gud vill göra något, då finns det en bönekamp att utkämpa. Det finns en kamp att ta sig igenom. Det finns ett Getsemane att besegra. Och det kanske inte räcker att be en gång, utan 3 eller 10 eller 20. Det är inte långa böner det är frågan om. Men det är böner efter Guds vilja. Herre, jag böjer mig under dig. Som Jesus gjorde. Utan kamp, ingen seger. Och ju hårdare kamp, desto härligare seger. Så var det för Jesus. Men det här är min börda idag. Mitt i den här berättelsen står det: kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Kunde ni då inte? Här klagar Jesus på ett sätt som knappast har motstycke någonstans i evangelierna. Det är ungefär som att hans hjärta vill brista. Han ser att han, trots vad han går igenom, så ser han lärjungarna begriper ingenting. De ligger och sover medan han brottas med sin ångest. I den engelska bibeln, King James, så börjar det ungefär med översättet till svenska: va? Kunde ni inte vaka en timme? Vad är det här för någonting? Alltså, Jesus blir upprörd över detta. I reformationsbibeln, en annan översättning, står det: så ni kunde alltså inte vaka en timme med mig. Varför klagar Jesus så? Är det för att han blir upprörd? Ja. Men är han arg? Nej, det är inte det är frågan om. Lyssna nu. Jesus vill vaka och be med dig och mig. Ser ni det? Han gick med lärjungarna till Getsemane. Han var inte som Elias som skickade iväg sin tjänare när han flydde från Isabel. Jesus tar med sig lärjungarna in i Getsemane och säger: vaka med mig. Stanna här med mig. Trots att han redan vet att alla ska svika honom, vill han ändå ha med sig dem in i trädgården. Stanna här. Vaka med mig. Och detta gäller nu som då. För Jesus sitter på Guds högra sida. Där ber han för oss, Romarbrevet 8:34. Han vill att vi på samma sätt i vår kamp ska be tillsammans med honom i den bönekamp vi är inne i. Vill du inte be tillsammans med Jesus idag? Han ber för dig och du får be till honom och till hans fader. Och gå den här vägen. Och inte göra som lärjungarna. Som. För Jesus vill vaka med oss. Grundtextens ord betyder ytligt sett att bli vaken, bli väckt från sömn. Jag har tittat ett lexikon. Där står det att det handlar om att ta sig i akt så att man inte genom slarv eller lättja plötsligt överraskas av en katastrof. Det är det det handlar om. Och Jesus använder detta ord 3 gånger i Matteus evangeliet innan detta tillfälle. Alla gånger under sitt tal om tidens slut. Han säger: vaka, ni vet inte när människosonen kommer. Håll er vakna. Och det var det de hade så svårt för här. Nu var det kväll, de var trötta, men det är också en bild på hur det kan bli. Jag återkommer till det strax. Jesus säger också: han vill vaka en kort stund med oss. Vad menar han med det? En del översätter det med en timme. Och framför står ett ord som betyder en enda eller någon. Och i en annan översättning så står det så här: vill ni inte vaka en enda timme med mig? Och frågan är alltså: kan vi tänka oss att vaka en timme med Jesus? Dygnet har 24 timmar. Där har Gud varit väldigt generös mot oss alla. Vi har lika mycket tid. Kan vi tänka oss att nu och då sätta av en timme för att vaka tillsammans med Jesus? Att gå in i en bönekamp tillsammans med Jesus. Att ha vårat Getsemane. Att vara med Gud en timme. Eller kommer Jesu återkomst att bli som när han har bett, så går han tillbaka till sina lärjungar och så ser han att de sover? Jesus uppmanar oss här: håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Församlingens största fiende i den yttersta tiden, det är den andliga sömnaktigheten. Att liksom lärjungarna blev trötta och somnade för att det var sent, så ska vi på grund av den yttersta tidens strömningar tröttna och somna in. Istället för att vakna, hålla oss vakna, dela bönekampen med Jesus så att Guds vilja får ske. Därför säger Jesus till oss, håll er vakna och be. Motsatsen till sömnaktighet är bön. Den som ber håller sig andligt vaken och faller inte in i den sömnaktighet som breder ut sig över världen. Det kanske inte är en fråga om en natt i fysisk bemärkelse. Så vad behöver vi göra? Här är frågan om en andlig vakenhet vi behöver ha. När vi är i Getsemane. När vi ser att tiden och stunden då Jesus kommer tillbaka och det han vill göra kommer att brådska. Att vi inte somnar. Så att när han kommer tillbaka säger, kunde ni inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be så att ni inte drabbas av frestelse. Någon kanske säger, jag vet inte vad jag ska säga, men det är inte det som är det viktiga. Se här, bönen som Jesus bad var inte lång. Han bad att Guds vilja skulle ske. Och då har han lärt oss att be i Fader vår också. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Det viktiga är inte vad du säger, min vän. Det viktiga är att du vakar med Jesus. Att du följer med honom in i ett Getsemane och håller dig vaken tillsammans med honom. Jesus kommer inte tillbaka till lärjungarna och säger så här. Varför har ni inte formulerat några vackra böner? Varför har ni inte sjungit tillräckligt mycket lovsånger? Varför har ni inte gjort det? Varför har ni inte gjort det? Det är inte det han säger. Varför sover ni? Varför har ni somnat? Det var det han undrade. Kunde ni inte hålla er vakna en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. För bön handlar om mycket, men här handlar det om att de svårigheter som låg framför lärjungarna, att de skulle få kraft att övervinna dem. Att inte falla för frestelsen. Att inte dras med där ute när världen vänder sig mot Jesus. Som de kommer att göra innan han kommer tillbaka. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, säger han. Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelsen. Hur är då detta möjligt? Anden är villig, men köttet är svagt. Vi ska vara mycket medvetna om varför lärjungarna misslyckades med att be med Jesus i Getsemane. För det första, de hade inte förstått att korset var nödvändigt. Petrus försöker med svärd försvara sin mästare när Jesus vet, jag måste gå till korset. För det andra, de hade inte förstått fullt ut vem Jesus var. De trodde han var Messias, men de förstod inte han var Gudsonen. Det begrep de inte, för att, som hade kommit för att bära världens synd. Och för det tredje, som visar sig väldigt tydligt när Petrus försöker försvara Jesus. De förlitade sig fortfarande allt för mycket på det mänskliga. På vad köttet kunde göra. På vad de själva kunde åstadkomma. Men kanske det allra viktigaste. De hade inte blivit döpta i den helige ande ännu. Det låg fortfarande framför dem. Om pingstdagen hade inträffat innan det här, då är jag övertygad om att det hade sett annorlunda ut. Men det lär mig en sak. Det är bara genom att du och jag är fyllda med den helige ande, för anden är villig, som vi kan utkämpa den bönekamp som ligger framför oss. Det finns ett Getsemane att gå igenom innan segern är vunnen. Ska vi igenom det måste vi få uppleva Guds kraft i våra liv. Och du med vem behöver bli döpt i den heliga ande. Och är du inte född på nytt ska du bli det också. Men det är det som behövs för att orka. Jesus när han säger att köttet är svagt, då menar han våra kroppar och det vi själva kan åstadkomma. Då använder han ett ord som betyder svagt, sjukt och handikappat. Vi kan inte genom att ta oss i kragen åstadkomma det som behövs. Det går inte. Så har många försökt göra genom historien när man lider skeppsbrott i tron. Det är bara genom anden. För vad är det står i den här gamla sången? Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utom genom min ande, säger Herren Sebaot. Och strax efteråt, det stora berg som reser sig upp, det ska jämnas till mark genom andens kraft. Det är ett Getsemane som du och jag behöver be oss igenom. Det måste vi ha Guds ande i. Annars kommer vi inte igenom. Och det är inte bara det att anden ger kraft. Jesus säger här att anden är villig. I den engelska bibeln står det faktiskt att anden är verkligen villig. Och ordet betyder att anden är redo. Alltså det finns en kraft, min vän, hjälparen, den helige ande, som Jesus vill sända in i våra liv. Som är redo att ta vid där våra resurser tar slut. Så att den bönekamp vi har kvar, för vi har bett i många veckor nu. 11 veckor har vi snart hållit på. Men den bit har kvar innan vi är igenom. Där måste anden få leda dig och mig. Annars kommer vi inte igenom. Därför ska vi inte vaka en stund med Jesus idag. Be att anden får komma över oss. Att vi får bli fyllda med kraft. Att han ger oss den här drivkraften. Att ta en stund med Jesus. En liten stund med Jesus. O vad den jämnar allt. Mina vänner. Getsemane är jobbigt. Det var jobbigt för Jesus. Och det är jobbigt för dig och mig. Det är ett eldprov vi ska gå igenom. Men när vi är igenom. När vi har övervunnit ångesten. När vi har övervunnit fruktan för vad världen ska säga. Och när vi har övervunnit vår vilja att gå vår egen väg. Och böjt oss ner och liksom Jesus. Var så till sinne som han, säger Paulus. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Därför vann han seger. Och Jesus kallar oss att gå samma väg. Att lägga ner hela vårt liv inför honom. Herre, gör vad du vill med mig. Bara din vilja får gå igenom. Därför behöver vi uppleva den här morgonen och i fortsättningen att den helige ande får komma över oss. För anden är villig. Du och jag kommer inte hitta någon vilja här inne. Om vi letar här inne allra innerst. Där finns inte en vilja att böja oss. Den måste komma ifrån Gud. Då kan vi be oss igenom Getsemane. Och när vi har lagt ner allt för Jesu fötter så kan vi resa oss som han och säga. Nu är vi igenom. Nu ska Gud göra något stort. Som när Jesus stod på korset. Så får vi vara med om att Gud vill göra någonting nytt ibland oss. Låt oss be och åkalla hans namn. Eva ska leda oss till någon sång. Men jag vill säga så här. Om det här var till dig. Kom fram under sången. Ställ det här framför Jesus. Säg honom. Herre, jag vill följa dig in i ett Getsemane. Jag vill kämpa med dig där. Och jag vill inte släppa taget. Förrän du har gett mig den helige ande. Så att jag kan tjäna dig och göra din vilja. Varmt välkommen i Jesu namn. Vi sjunger något tillsammans. Amen. Amen. Tack Jesus. 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 Jesus.